just den här tiden på året, de här veckorna, den här och, som har gått och den kommande. Om man är ute på vägarna så ser man väldigt många fordon som är fullpackade med studenter. Eller kanske snarare med studenters tillbehör. Välpackade bilar som är på väg till studieorter med folk som ja, ska börja studera någonstans. Till och med i lilla Mariannelund händer det ju just nu. Det blir full trafik till folkhögskolan under den här dagen. Vi är ofta på väg. Och det är eller snarare alltid på väg. Och det där är temat, eller ja, temat för den här gudstjänsten. För att vara på väg är någonting som har... Liksom, det finns inne i vårt liv hela tiden. Livet är ju, säger vi ofta, en resa. Och det är klart det är så. Så rubriken idag som jag har valt för det jag ska nämna en del tankar om, det är på rätt väg. Väg indikerar hela tiden rörelse och liv och framåtriktning mot ett mål. Det är så vi tänker på detta. Vi talar ju ofta om livsväg och vart är du på väg och sådär. Och jag tänker vi tar som utgångspunkt bara ett par formuleringar ifrån Bibeln ytterligare. Vi har hört några redan av Carolina. Det är svårt att läsa den som kommer upp här nu för det är liten text. Men den första som kommer nu, den är så här ifrån psalm 119:35. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Man måste ha kikare om man ska se vad det står där, ser jag ju. Men jag läser det en gång till för säkerhets skull. Den bön, led min vandring efter dina bud, den stigen går jag med glädje. Och så finns det en annan variant också, för det här är ju en bön. Det finns ett löfte också. Och den har vi från psalm 18:33 som liksom introtext för det jag vill dela med mig av. Gud rustar mig med styrka så att jag vandrar den rätta vägen. Nu är det så med ordet rätt. Där, den rätta vägen, att det betyder egentligen oklanderlig eller perfekt. Det är alltså inte motsats mot fel väg, utan det är en väg som är riktig, som är oklanderlig, som är efter Guds behag, som är som Gud själv. För det här begreppet har verkligen med sig väldigt mycket, vägen som beskriver livet och rörelsen och det väntande målet. Och inte minst då i den bibliska världen där det handlar om livsmening och livsinnehåll och livsmål. Så i Bibeln, som redan Carolina har varit inne på, så är vägen ett sätt att formulera behovet av att vi finner Gud. Att vi väljer att leva med Gud. Och växer och mognar i detta och fortlöpande i livet förverkligar Guds goda tankar för livet. För att så småningom nå det eviga slutmålet, härligheten hos Gud i all evighet. Det är ett jättecentralt tema, det här begreppet vägen. Och jag har fascinerats av det de senaste veckorna och gått och grunnat lite på det. Så jag ska dela med mig nu om några tankar utifrån temat den rätta vägen. Men vi behöver göra en liten form, ett litet sidospår som förklarar först innan vi går in på det rakt och tydligt. Och det är detta märkliga faktum att i Nya testamentet används inte beteckningen kristen av de som är Jesu efterföljare. Ordet Christianos finns bara tre gånger i Nya testamentet. Första gången som det dyker upp, det är när Lukas i Apostlagärningarna berättar att det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Det är sannolikt någonstans runt år 42, ungefär 10 år efter att Jesus dog. Det står i Apostlagärningarna 11:26. Det var där de började kallas Christianos. I Antiochia var inte språket hebreiskan eller arameiskan. Utan det var andra lokala språk förstås i hela regionen. Och så grekiskan som fanns användbar i hela området. Det här ordet hade ett förlöjligande och nedlåtande innehåll eller ton. Det användes alltså nedlåtande av de som tyckte att de här Jesuslärjungarna var förfärligt tjatiga med sitt kristusande hela tiden. Man skulle kunna översätta ordet lite grann just som kristusar eller messianare eller någonting. Det var nedlåtande. Så de sa inte det om sig själva. Andra gången som Lukas använder, tar med det här begreppet i apostelgärningarna, kommer i ett sent läge. Det är när Paulus i Caesarea förhörs av kung Agrippa. Och då är också landshövdingen Festus närvarande. När Paulus i sitt försvarstal till Agrippa, det här står i Apostlagärningarna 26, berättar att han har kämpat hela sitt vuxna liv efter att han blev omvänd för att predika Messias och tala om för både hedningar och judar att Jesus är vägen till Gud. Då utbrister han som lyssnar då, ståthållaren Festus, han säger: "Du är från vettet, Paulus. Din stora lärdom gör dig galen." Kung Agrippa som hör honom säga det har en annan kommentar som låter så här, också i Apostlagärningarna 26. "Snart övertalar du för mig att bli en kristianos." Och då kan man fråga sig om han är sugen på att veta mer om Jesus eller om det är hånfullt. "Den här galenskapen talar du så vältaligt om så du håller på att omvända mig också till att bli en sån dåre." Och det får vi väl fundera på vilket det är. Det är inte viktigt att utreda i den här predikan. Det var andra gången. Den tredje gången som det här begreppet förekommer, kristen, i den svenska översättningen då, kristianos. Det är när Petrus skriver i sitt första brev att det ibland är jobbigt att vara en Jesu efterföljare. Jag vill läsa det här ifrån Folkbibeln, där formuleringen är tydligare tycker jag. Ifrån första Petrusbrevet 4, och det är verserna 14-16. "Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull. För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skrämmas utan prisa Gud för det namnet." Det här speglar också hur ordet kristianos användes på ett förnedrande sätt i samband med att man fick lida för att man bekände Jesus som Herre. Och här dyker namnet upp, för det namnet. Och namnet visar sig ju också vara ett sånt uttryck som dyker upp ofta i Nya Testamentet. Jag ska återkomma till det strax. Däremot så uppmanas hela tiden de troende att vara stolta för att tillhöra Kristus. Men de väljer att inte själva använda ordet kristen, kristianos, om sig själv. Säkert för att det är ett nedlåtande uttryck. Man vill inte kalla sig själv dåliga saker. Men framförallt tror jag för att Kristusbegreppet var exklusivt förbehållet en enda person, och det är Jesus Kristus. Och Jesus Kristus vill man inte förnedra genom att använda ett slarvigt, nedlåtande, likartat begrepp som har sin rot i messias-termen, Kristus-termen. Så jag tror det är logiskt och begripligt att vi inte möter det i Nya Testamentet. Däremot så... Som sagt, att tillhöra Kristus var ju fantastiskt intressant att få säga. Och den här första generationen Jesus efterföljare valde alltså ofta, tydligen när vi läser Nya Testamentet, att haka på begreppet vägen för att beskriva sin tillhörighet till Kristus. Och det är inte alls ovanligt, det finns flera exempel på det. Jag har nu lämnat sidospåret om varför inte ordet kristen finns mer än tre gånger i Nya Testamentet. Och går nu in i varför ordet vägen finns ett antal gånger. Bläddrar man i apostelgärningarna så hittar man 5 stycken ställen utan problem. Där vägen är begreppet för de som följer Jesus. Det står om Paulus eller Saulus i apostelgärningarna 9. Att han rasade av mordlust. Det är värt att läsa den texten. Den är inte särskilt lång. Jag läser egentligen bara två verser från kapitel 9, 1 och 2. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, då skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Som tillhörde vägen, det skrivs i vår bibel med stort V. Det är som ett namn. Det står såklart för Jesus. Vägen var ett begrepp som användes för dem, om de som också då, om de som tillhörde Jesus. Och när Paulus beskriver i kapitel nummer 19 i Lukas i kapitel 19 i apostelgärningarna, när Paulus är i Efesos, då står det att just vid den tiden blev det ett allvarligt upplopp med anledning av vägen. I Apostlagärningarna 22, när Paulus försvarar sig inför folket i Jerusalem: jag har varit dödsfiende till vägen. I kapitel 24, när han är där i Caesarea inför Agrippa och nu inför landshövdingen Festus: jag erkänner att jag följer vägen, som de kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud. Vägen står för Jesus. Och därför blir ju nyckeltexten för den här predikan den här söndagen det som Carolina har läst ifrån Johannes kapitel 14, verserna 1-9. Det är en av de mest kända verserna, tror jag. Jag är vägen, sanningen och livet. Formuleringen kommer efter en fråga som handlar om vart Jesus ska. Och Jesus gör den manövern som svar på denna fråga, att han likställer sig själv med Gud och målet också med sig själv. Jesus säger: jag är vägen, jag är också sanningen och jag är livet. Och här har vi en av de mest provocerande formuleringarna av Jesus om honom själv, att han är Gud. Det kom att leda till avrättning av honom så småningom. Därför att det är så häpnadsväckande och så avancerad teologi att det går inte att tänka sig. En människa kan inte vara Gud. Det förutsätter i så fall att denna människa är av ett helt annat slag än alla andra människor. Så jag är vägen. Det är antagligen just den här formuleringen som ligger bakom varför de första kristna gärna hänvisade till det. Det betyder att vägen med stort V, som det står de här gångerna i apostlagärningarna, det är ett ersättningsbegrepp för Jesus, för Kristus, för Messias, som då är ursprungsbegreppet. Och att tillhöra vägen tycks fortfarande, alltså på 50-60-talet, vara ett begrepp som användes för att förklara vad Jesu lärjungar var för ena. De följde vägen, de var på den vägen. Jesus som person var vägen. Och det här är ju huvudbudskapet i gudstjänstens predikan idag. Jesus är verkligen vägen till Gud, därför att han också är Gud. Det är svårt att ta in det, men det är det bibliska budskapet. Så livets mening är då Jesus. Livets mål är Jesus. Och livets målsättning, eller det livet ska leda till i evigheten, är också Jesus. Jesus är central i Nya testamentet som presentatör eller närvaro av Gud själv. Och därför är han vägen. Det här har inte varit särskilt använt, kan jag tänka, genom den kristna historien. Det hör verkligen till apostlagärningarnas tid, den första generationen. Men i vår egen tid, på 1970-talet, när Jesusrörelsen bröt fram i framförallt på västkusten i USA och sen spreds över vår del av världen, då kopplade de här ungdomarna på. Jag tar nästa bild här nu. De kopplade på detta med vägen och använde sig av en logotyp eller ett kännetecken som ser ut så där. Jesus One Way, kommer ni ihåg den? Ni som är i min generation kommer ihåg det. Och så fingret upp i luften. Jesus, enda vägen, sa vi på svenska när det var i Sverige. Och så gick vi omkring med fingret uppåt på torget i Motala och pekade på Jesus som är vägen. Så hade det stora skyltar, jag har kvar bilder på det. Och det funkade ju jättebra, tyckte vi ju. Men då var det ju så att just den tiden gick jag på socialhögskolan i Örebro. Och bestämde mig för att som min avslutande tvåbetygsuppsats för att få examen skriva om, göra en jämförelse mellan kristen och samhällelig nykterhetsvård. Jag jämförde de två och ägnade rätt mycket tid åt det och skrev min uppsats. Och när det jag inte visste om när jag började skriva den, det var att min handledare, lektorn som hade hand om just min uppsats, han var alkoholist och ganska grav alkoholist. Det kunde inte jag veta när jag valde ämne, och jag valde ju dessutom inte handledare själv. Han godkände min uppsats rakt av, och jag tyckte det var jätteintressant. Undrar varför han gjorde det. För när jag gick upp med uppsatsen och skulle få position på den, då var inte han närvarande av säkert begripliga skäl. Utan en ersättare var där, och han meddelade att han hade aldrig någonsin godkänt den här uppsatsen. Den var alldeles för tendentiös. Det betyder att jag tog steget i min uppsats att påvisa, tyckte jag, åtminstone påtala, att Kristusvägen är bättre och mer effektiv som utgångspunkt när människor ska lämna missbruk än att utifrån försöka ändra med de yttre förhållandena. Jag förespråkade alltså kristen tro med Jesus i centrum i min uppsats på socialhögskolan. Och inte nog med det. Jag tror att det stora problemet var framsidan jag hade gjort. Jag vet inte om ni ser. Jag valde att klippa in handen som pekar uppåt, Jesus One Way. Och det är klart, på socialhögskolan i Örebro 1973 var inte det optimalt. Det var jättenära att jag inte fick min examen den terminen. Men tack vare min ursprungliga handledare så fick jag min examen. Jag undrar fortfarande om han tyckte om den hade läst för sin egen del. Och det var därför han godkände den. Jag vet inte. Märklig historia. Är det dags för oss kanske att börja tala om vägen igen? Eller så fall förklara vad vi menar, för det är inte så enkelt. Men lyssna nu på det här. Om vi har det här som bakgrund, att Jesus är verkligen den rätta vägen, så läser vi psalm 23. Och det läser vi i den tredje versen. Herren leder mig, alltså han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och den kan vi också utantill, det är en klassiker. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det är intressant att det är plural. Det är inte en väg, utan det är vägar. Och det som är ännu mer intressant, det är att rätt, det svenska ordet rätt, inte har som motsatsord fel. Vi pratar inte rätt och fel här. Därför att det ord som står här egentligen, det är rättfärdig. Han leder mig på rättfärdighetens vägar. Till skillnad från orättfärdigheten. Herren leder oss på rättfärdighetens vägar. Och nu vill jag att ni reder ut lite grann med varandra. Vänd er mot varandra och var frimodiga. Prata gärna lite om detta. Vad tror du att rättfärdighetens vägar betyder? Säg några tankar om du vill till din granne. Vad betyder rättfärdighetens vägar? Ja, rättfärdighet är ett svårt ord, ett stort ord. Tack för att du ville byta några ord med din granne. Vi får byta många ord om det för att greppa detta begrepp. Rättfärdighet kan man på ett sätt säga är ett samlingsbegrepp för väldigt mycket annat. Godhet, helighet, rättvisa, sanning. Shalom, frid och fred. Barmhärtighet. Alla de här goda livsegenskaperna som beskriver Gud. Och som Gud beskriver bör vara våra ledstjärnor i livet. Ja, rent av våra drag, karaktärsdrag. Det är jätteviktigt att förstå att i psalm 23 handlar det inte om rätt eller fel väg. Man skulle kunna hävda att Herren vill leda oss från felaktiga vägar in på rätt väg. Absolut. Men här handlar det om rättfärdighetens vägar. De är många. Eller rättare sagt, var vi än går och vilka val vi än gör, så är det rättfärdigheten som är vårt kännetecken i livet. Det är rättfärdighetens karaktärsdrag som vi söker och eftersträvar på de vägar vi går. Och det vill Herren hjälpa oss med. Gud, och dessutom står det så här, för sitt namns skull. Namnet står ju i den här kontexten för personen. Gud är helig. Det är för Guds karaktärs skull, för Guds helighets skull, som vägen ska vara präglad av honom. Han är ju där. Och Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det här öppnar för möjligheter som vi inte kan få tag i vår egen kraft. Det finns många texter om det här. Vi har redan läst ett par stycken ifrån gamla förbundets texter, men jag vill citera två till. I Jesaja kapitel 2, vers 3, så står det om Messias profetiskt. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Emil läste den texten för några veckor sedan i sin predikan. Han ska lära oss sina vägar. Hans stigar vill vi följa. Och Zacharias har ett likartat uttryck när han profeterar över Jesus som ska födas. Han ska styra våra fötter in på fredens väg. Han ska styra våra fötter in på fredens väg. Det uttrycker samma sak. De där första två verserna som vi läste, som var svåra att läsa utan kikare, de var ju verkligen ett löfte och en bön. Ett löfte om att Gud rustar mig med styrka så att jag vandrar den oklanderliga vägen. Och bönen, led min vandring efter dina bud, den stigen går jag gärna. Gud är vår livscoach genom sitt ord och sin ande. Och Gud vill hjälpa oss att under vår livsvandring befinna oss på rätta vägar. Han vill det för sitt namns skull. Och det här går igen på så många ställen. I Mika bok, vi tar den här, i Mika, jag kan ta det ur mitt blad här förresten. Mika. I Mika profetbok så utropar profeten så här. Människa, du har fått veta vad det goda är. Det enda Herren begär av dig. Att du gör det rätta. Lever i kärlek. Och troget håller dig till din Gud. I den texten, att du gör det rätta, är ordet rättvisa. Det är alltså inte det som är felaktigt i kontrast mot det som är det rätta, utan det är rättvisa. Motsatsen här då blir orättvisor av olika slag. Att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. Det här plockar Paulus upp i Nya testamentet i flera av sina texter. Och ett sånt större avsnitt tycker jag är jätteintressant. Det är i Filipperbrevet, och det är värt att läsa ett par versar i Filipperbrevet 4. Jag undrar om Paulus tänker på Mika när han skriver det här. Han har i vart fall god kännedom om de här principerna. I Filipperbrevet 4, verserna 8-9, skriver Paulus till de troende i Filippi. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på detta. Jag läser det en gång till och vänder på det. Paulus skriver, ta fasta på detta. Det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Det är rättfärdighetens vägar. Det är vad vi ska välja. Det handlar verkligen om vägval. Filipperbrevet är ett intressant studietips på just detta. Det finns en vers som är rätt så svår att översätta. Men ett par ord om den. Det är just innan det här i kapitel 4. Nämligen i kapitel 3, vers 15 och 16 läser jag nu. Där Paulus skriver i den svenska översättningen så här: låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Versen är svåröversatt därför att ordet väg finns inte i den grekiska texten. Den låter egentligen så här om man läser den ord för ord. Dock till det som vi nådde efter den samma att vandra. Vägbegreppet är underförstått. Det vi har nått fram till, det ska vi fortsätta att vandra i. Och därför översätter Bibel 2000 så. Och jag tittade efter vad den nya bibelöversättningen som vi snart ska få här i höst när den blir släppt. Där är versen översatt så här: låt oss fortsätta på den väg vi slagit in på. Jesus är den vägen. Jesus är den enda vägen som kan erbjuda människan som individ och mänskligheten i stort rättfärdighet i en orättfärdig värld. Det är den vägen vi väljer när vi följer Jesus. Och det går att förstå, tycker jag, att de första troende gärna ville hänvisa till vägen. Några gånger i det vi har läst här har Jesus namnet dykt upp. Och namnet Jesus förekommer, jag tittade efter, alltså att namnet Jesus Kristus, och snarare formuleringen Jesu namn eller Guds namn, förekommer i grova drag 135 gånger i Nya Testamentet. I ett kör finns Jesu namn med. I Jesu namn, namnet Jesus, Jesu namn. Namnet och personen hör ihop. Och Jesus är vägen till Gud, för han är Gud. Det är den grundläggande påminnelsen som den här predikan innehåller idag. Och det är ju fantastiskt att få tänka vidare på det. Jag vill gärna ge tipset att läsa Filipperbrevet utifrån den här förutsättningen och infallsvinkeln. Elias, ska vi ta och lägga upp bild nummer 10? Jag gjorde det här bara för att ge tipset. Du får gärna ta en bild med din kamera om du vill ha ett studietips för ditt eget studium. Läs Filipperbrevet på det här sättet utifrån utgångspunkten att Jesus har sagt att han är vägen, sanningen och livet. För Paulus beskriver livsvalet som är det avgörande. Avgör vad som är väsentligt. Kapitel 1, vers 10. Han beskriver grundinställningen som är så här: lev på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Också kapitel 1, vers 27. Och han visar på framåtriktningen i sitt brev. Fortsätt framåt mot målet, skriver han i kapitel 3, de där verserna och runt omkring. Och så slår han fast det som jag har noterat redan innan här, den här beslutsamheten. Stå fasta i Herren och gläd er i honom och välj den goda vägen. Filipperbrevet som privatstudium, lycka till. Det är rikt på innehåll när det gäller att förstå varför Jesus är så central. Och därför är det inte konstigt att Filipperbrevets kärnpunkt är det som Paulus uttrycker med kraft i kapitel 1, vers 21. För mig är livet Kristus. För mig är livet Kristus. Det handlar om vägval. Paulus har gjort det. Han valde vägen, fast han från början hade förföljt vägen. Och jag vill den här gudstjänsten, i den här delen av gudstjänsten ska jag säga, i slutet av min predikan, plocka fram vägvalet igen. Vi gör våra val och de är ofta grundläggande. Och här är kombinationen fantastisk. Vi har löftet från Gud och vi har bönen till Gud som ett tema genom predikan. Löftet om att få vägledning och hjälp att gå vägen. Och bönen att verkligen ta det beslutet att följa vägen. Så det vi ska göra nu är att vi ska sjunga en sång. Jag ska ta min gitarr. Och så finns en tvådelat innehåll i detta också. Vi kan lägga upp nästa bild så får vi texten. Ni kan kanske den här kören, den är inte svår att lära sig annars. Där du går ska din väg öppnas för dig. Steg för steg, steg för steg. Det är löftet. Det summerar löftesdelen av dagens predikan. Och så den andra delen, gensvaret, bönen. Jag vill följa din väg. Lär mig att gå. Steg för steg. Steg för steg. Så nu när jag tar gitarren och vi sjunger det här, så sjunger ni gärna med. Vi tar steg för steg i sången också. Och så är det ett överlåtelse moment i dagens gudstjänst för oss alla. Kanske du känner som vandrare på denna väg sedan länge att du vill förnya ditt förbund med Herren idag. Gör det under tiden vi sjunger och ber. Kanske har du det så i ditt liv att du inte har tagit ett medvetet eller tydligt beslut att följa vägen. Att välja vägen som är Jesus. Gör det medan vi sjunger och ber. Det kanske är din stund. Kanske sitter du där hemma och hör detta, eller i efterhand under en annan tidpunkt när du ser den här gudstjänsten. Det här är ett ögonblick av återbekräftelse att vi vill vara på den vägen som är Jesus. Och kanske ett beslut från och med nu: vill jag vara på den vägen?
Herre, du ser våra inre liv. Du läser oss. Du vet hur vi har det. Tack för att du hör vår längtan och vår bön att följa din väg. Lär oss att gå den, Herre. Herre, du ser de av oss som är med just i det här ögonblicket, som sedan länge har gjort valet. Tack för att vi just nu kan få ge ett nytt erkännande eller bekännelse av att du är vår väg. Vi vill följa dig, Herre Jesus. Vi vill gå din väg. Tack, Herre, att du också ser den som kanske just nu våndas inför ett beslut. Vi ber i så fall denne vän att du ska hjälpa denne vän med frimodigheten att ta beslutet att följa dig, att överlåta sitt liv till dig, Jesus Kristus, du är vår frälsare, Guds son som har kommit för att ta hand om oss i vår mänskliga svaghet och nöd. Vi ber att den som just nu vänder sig till dig i en överlåtelse med bönen: jag vill följa din väg. Lär mig att gå. Att denne vän ska få en förvissning om att du tar emot och vill välsigna.